I mitten på 1800-talet så var det en kvinna och som åkte på en sån här båt. En ångbåt kallas det. Och det var ute i Amerika på det stora öppna havet, eller inte öppna havet, men det stora sjön. En jättestor sjö där som är nästan som ett hav i USA. Så har de sådana jättestora sjöar. Och hon var ute på en resa på en av dessa sjöar. Och det var många andra passagerare också som var där tillsammans. Och så plötsligt så blåste det upp till storm. Och vågorna slog höga. Och de hamnade i sjönöd helt enkelt. De försökte att göra allt som de kunde. Men vågorna var väldigt stora. Och de vällde in över båten. Och passagerarna blev mycket, mycket rädda. De tänkte att nu har deras sista stund kommit. Så de började att be, flera av dessa passagerare. Och vissa av dem hade aldrig ens bett till Gud tidigare, utan de tänkte att först nu när de hamnade i nöd, då ville de söka Gud. Och de bad till Gud om att han skulle rädda dem ur den här stormen. Och de lovade Gud och sa: Gud, om du bara räddar oss från den här stormen så kommer vi att tjäna dig, och så vidare. Andra, de bad till Maria, jungfru Maria, och tänkte att jungfru Maria skulle rädda dem ifrån den här situationen. Men det var en kvinna som var väldigt lugn ombord på den här båten. Hennes namn var Ellen. Och hon satt där tillsammans med de andra kvinnorna. Och nu var det så att de var helt förskräckta och vettskrämda. Men när de tittade på Ellen här så satt hon helt lugnt. Och de frågade henne: Ellen, förstår du inte vad som håller på att hända? Inser du inte att det här kanske är de sista stunden vi har på jorden? Vi kanske aldrig når land. Och Ellen svarade mycket trosvisst. Hon sa att jag är mycket medveten om att vi kanske aldrig ser land. Och att det här mycket väl kan vara vår sista stund. Men vet ni, jag har redan lagt min tillit till Gud. Och jag har gett mitt liv till honom. Och om Gud ser att mitt arbete här på jorden är färdigt, så kan jag lika gärna ligga på havets botten som någon annanstans. Men om Gud ser att mitt arbete inte är färdigt, så kan inga vågor i havet dränka mig. Vilken trosvishet, eller hur? Hon hade ett hopp om ett liv bortom graven. Hur kunde hon annars vara så säker i den här situationen? Det var många som var rädda under den här situationen, men hon hade den här hoppet, och det tror jag att vi också kan ha. Paulus, han önskar att varje kristen ska kunna äga ett sådant hopp, en sådan trosvisshet. I Första Thessalonikerbrevet så säger han att: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. En sak som hjälper oss att ha hopp är att förstå vad som händer med döden. Ni vet att många människor är rädda för det som man inte vet om, eller hur? Det vi inte känner till, det är skrämmande för oss. Och därför är döden väldigt skrämmande för människor. För vi kan inte vetenskapligt testa vad som händer när man dör. Visst, man kan se att saker och ting inte fungerar och man börjar brytas ner och så vidare. Men jag kan inte bevisa vad som händer. Kommer själen att vandra vidare? Kommer man födas på nytt? Kommer man in i någon högre existens? Det finns otroligt många teorier som vi inte kan testa vetenskapligt. Och därför fruktar många för döden. Och de kan inte ha den här trosvissheten som den här kvinnan på båten hade. De har inte ett hopp bortom graven. Hebreerbrevet skriver att det finns många människor som lever i slaveri på grund av sin rädsla för döden. Det står att när nu barnen har fått del av kött och blod tog han, alltså Jesus själv, på liknande sätt del av detta för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Vet ni, det händer fruktansvärda saker i vår värld. Vi tittade på det i vårt andra möte. Terroristattentat, skjutningar, självmordsbombare, och det, vi har också massor med naturkatastrofer. Och olyckor på vägarna, på transportsträckorna. Mycket kan hända för oss, eller hur? Och många människor är rädda för det här. Och de vet inte vad som ska hända. De lever till och med i slaveri hela sitt liv. Och de kan inte leva det liv som Gud önskar att de ska leva, eftersom de är rädda för döden. Gud vill befria oss ifrån det här. Han vill att vi ska kunna leva på ett sätt till vår fulla potential utan att behöva frukta för döden. Och det är vad jag vill studera med oss idag. Hur kan vi ha det här hoppet bortom graven? Hur kan vi ha den här förvissningen om att vi är säkra i Guds hand? Vi tittade på det också igår. Vi såg på hur vi kan vända oss till Gud och hur vi kan ha Jesus i våra liv. För Jesus är faktiskt den som har nycklarna till döden. I Uppenbarelseboken så säger han att jag är den första och den sista. Den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Nu, om Jesus har nycklarna till döden och dödsriket, då skulle det vara ganska bra att ha honom med i sitt liv, eller hur? För då om vi dör, vad kommer det hända? Ja, han kan låsa upp döden för oss. Han kan ta oss bort ifrån det här igen. Så om vi har Jesus i våra liv så har vi egentligen ingenting att frukta för det här. Hur sa Paulus, eller vad var det som Paulus ville att Thessalonikerna skulle veta så att de kunde ha hopp? Låt oss läsa hela det här avsnittet i första Thessalonikerbrevet, kapitel 4. Där står det så här: bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så skall Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Paulus pekade Thessalonikerna fram emot uppståndelsen. Han sa: det här är det hoppet som vi har. Det här är det som kan ge oss en trygghet. För vi vet att det kommer en dag när dödens band ska brytas. Och om vi har lagt våra liv i Jesus händer så har vi ingenting att frukta. Den här kvinnan på båten, hon visste att om hon hamnade på havets botten så skulle Jesus ta upp henne därifrån en dag. Och därför så var hon inte rädd. Och därför kan vi finna tröst i dessa ord. Inte undra på att Paulus själv kallar Jesu återkomst för det saliga hoppet. Det saliga hoppet. För då kommer vi att få se våra döda kära igen som har dött i Kristus. De som kanske har försvunnit genom sjukdom, genom en naturlig död eller andra saker. En dag så kommer Jesus att bryta dödens bojor. Och han kommer att kalla upp dem ur graven igen. Han kommer att låsa upp gravens fängelse. Vilket hopp vi har som kristna. Vi pratade om Jesu återkomst i vårt andra möte, så vi ska inte gå in så mycket mer på det. Men Jesus själv lyfte också upp det här. I Johannes evangeliet 5, 28-29 så står det: förvåna er inte över detta. Ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Alla kommer att uppstå. Vi ska titta mer på det här imorgon kväll om att det faktiskt är två stycken uppståndelser. Men poängen här är att det kommer en dag då alla som är i gravarna ska gå upp därifrån. Därför har vi ett hopp. Därför har vi en tillit till att döden är inte slutet. Men vad händer då fram tills den här dagen? När en person dör, vad händer med den fram till uppståndelsen? Var befinner de sig? Befinner de sig i någon annan plats och sen så kommer de tillbaka in i graven igen och stiger upp? Eller vad är det som händer? Föds man på nytt på något annat sätt? Det är också en viktig del att förstå om vi vill veta hur det förhåller sig med de som har dött. Och jag vill att vi ska titta på det lite noggrannare. Den första gången som vi finner ordet död i Bibeln är i Första Mosebok kapitel 2 och vers 17. Det var en plats där döden inte fanns. I Edens lustgård. Det fanns ingen död, inget lidande, utan allting var fullkomligt perfekt. Men Gud varnade Adam och Eva och sa att han sa till Adam, du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö. Döden dö. Den dag som de åt utav det här trädet skulle de döden dö. Men sen så vet vi att ormen, som vi tittade på i vårt förra möte också, som var djävulen och Satan, den här fallna ängeln som tog skepnaden av en orm, han började tala med Eva. Och ormen sa till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Gud hade sagt, den dag som ni äter utav frukten så ska ni döden dö. Ormen sa, ni ska visst inte dö. Okej, någon av dem ljuger, eller hur? Båda två kan inte tala sanning. Och här så står Eva inför ett val. Vem ska hon lita på? Ska hon lita på Gud? Eller ska hon lita på ormen? Sorgligt nog så valde hon att lita på ormen. Och Adam gjorde detsamma. Men lägg märke till den här första lögnen. Vi förstår att det var en lögn. Den här första lögnen så säger han att ni ska inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Att en människa blir en gud efter att de har dött var en vanlig uppfattning i många hedniska religioner. Förfädersdyrkan var väldigt populärt. Man tillbad sina döda släktingar och menar att nu har de blivit gudar eller andra saker i någon annan dimension. Om ni tänker på pyramiderna i Egypten, när faraonerna dog, varför använde man så mycket energi och kraft och arbete för att bygga en grav? Jo, för att de trodde att det här var början på ett nytt liv som en gud eller någonting i den stilen. Faktum är att de flesta hedniska religionerna grundar sig på förståelsen om att människan är odödlig. Att hon har att hon inte kan dö utan att hon blir en gud eller hon lever vidare på något annat sätt. I kontrast till den här hedniska filosofin så ger Bibeln ett klart och tydligt budskap om att människan är inte odödlig. Romarbrevet kapitel 2, vers 6 och 7 säger att Gud ska ge var och en efter hans gärningar evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Här så ser vi att evigt liv är en gåva. Det är ingenting som människan äger i sig själv, utan det är en gåva ifrån Gud. Och det står att han ska ge det till dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Om jag har mina nycklar. Och nu har jag inte mina nycklar här. Om jag säger att jag söker efter mina nycklar. Vad förutsätter det? Förutsätter det att jag har mina nycklar eller att jag inte har det? Det betyder att jag inte har dem, eller hur? Om vi söker odödlighet, betyder det att vi har odödlighet eller att vi inte har det? Det betyder att vi inte har det. Odödlighet är en gåva från Gud. En villkorlig gåva från Gud. Det är ingenting som vi i oss själva, i vår natur, äger. Faktum är att Bibeln säger att endast Gud är odödlig. Endast Gud är odödlig. 1 Timoteus 6:16. Det står om Gud som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se, honom tillhör ära och evig makt. Amen. Så Gud är ensam odödlig. Så inte ens änglarna är odödliga i sig själva, i sin natur. Inte ens du eller jag eller djuren eller någon annan. Utan Gud ensam är odödlig. Men säger någon, ja visst, vi vet ju att vi alla är dödliga. Men är det inte så att vi har en odödlig själ inom oss som lever vidare på något sätt efter att vi dör? Och jag vill presentera någonting som kanske är lite förvånande för många. Men faktum är att Bibeln säger klart och tydligt nej på den frågan. Människan har inte en odödlig själ. David, han skriver, faktum är man kan läsa Bibeln från början till slut. Och du hittar aldrig en enda gång där ordet själ och ordet odödlig sätts ihop. Du hittar aldrig en beskrivning av en själ som är odödlig någonstans i Bibeln. Snarare så finner du när du läser Bibeln någonting helt annat. David till exempel här säger att alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska de böja knä. Alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. Fråga, vad händer om jag inte kan hålla min själ vid liv? Vad händer med min själ då? Den dör. Den dör, eller hur? Så det finns tydligen en möjlighet i alla fall att själen kan dö. Hesekiel kapitel 18 och vers 4 säger: se, varje levande själ tillhör mig, fadern såväl som sonen. De är mina. Och den som syndar ska dö. Alltså den själ som syndar ska dö. Så klart och tydligt så lär Bibeln att själen är inte odödlig, utan människans själ kan dö. Men du säger, det där var gamla testamentet. Vad med nya testamentet? Precis samma sak ser vi där. Jakobsbrevet 5:20. Så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Samma sak ser vi igen. Människans själ är faktiskt dödlig enligt Bibeln. Jag skulle kunna visa många tankar, men så kanske någon säger, jag trodde det var bibliskt och klart och tydligt. Jag trodde det var en kristen grundförståelse att människan har en odödlig själ. Men det kommer faktiskt inte från Bibeln, utan det kommer faktiskt från hednisk filosofi. Lägg märke till Encyclopedia Britannica här, som skriver att kristna tankar om en uppdelning av kropp och själ har sitt ursprung hos de gamla grekerna och fördes in i kristen teologi i ett tidigt skede av Sankt Gregorius från Nyssa och Sankt Augustin. Det kom ifrån den grekiska hedniska filosofin, som klart och tydligt gör en skillnad mellan själen och kroppen. Och att de är på något sätt helt separata, de kan existera själva nästan utan varandra. Och det är härifrån som vi ser att tankarna om själens odödlighet smyger sig in i kristendomen. För vi finner den inte i Bibeln någonstans, som jag sa. En person som anammade det här var påven i Rom. Påven Leo den 10:e skrev på 1500-talet en bannbulla mot alla som inte höll med om det här. Och sa att vi fördömer och förkastar alla som hävdar att den intelligenta själen är dödlig. Så härmed så har han också förkastat och fördömt David och Hesekiel och Jakob och flera andra utav Bibelns författare. Tyvärr har sådana saker gjorts i kristendomens namn. Men det betyder inte att det kommer ifrån Bibeln. Vi ska titta lite mer på det i ett senare möte för att försöka förstå det här. Men det fanns en person som satte sig upp emot den här tanken och den här idén. Och han är ganska känd. Han heter Martin Luther, någon som känner till honom. Martin Luther, han tyckte att alltså, den här bannbullan, den var inte alls biblisk, tyckte han. Och han skrev på sitt sarkastiska sätt till påven att han tillåter honom att stifta sina egna trosartiklar. Alltså någonting som är grundat bara på hans egna åsikter och inte på Bibeln. Så han säger, jag tillåter påven att själv stifta trosartiklar. Att själen är, han radar upp flera saker han inte håller med om. Och sen så säger han att själen är odödlig. Och alla dessa avskyvärda fabler som utgör en del av de romerska dekretalernas sophög. Okej, han var ganska stark i sina åsikter. Men han menade att den här tanken om själens odödlighet, det var någonting som bara kom ifrån påvens eget påfund. Och det var ingenting som hade en grund i Bibeln, vilket vi har sett också ifrån Bibeln. Klart och tydligt. Så tänk inte att det här är vissa personer som inte har någon... att det bara är personer som inte har något inflytande i världen som har tänkt så här. Utan till och med sådana personer som Martin Luther själv hade den här uppfattningen. Vad är då själen? Okej, vi förstår att själen är inte odödlig, men vad är den för någonting? Första gången som ordet själ nämns i Bibeln om människan är i Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det är när Gud skapar människan. Och då står det att Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Lägg märke till att människan blev en själ. Det var inte så att hon fick en själ. Vissa personer, eller vissa religioner, tänker att människorna fanns innan Gud skapade världen i himlen någonstans. Det fanns en massa själar och sen så kom de ner och valde att bli människor och förena sig med kroppen. Det är helt obibliskt. Det är helt obibliskt. Det står att människan blev en levande själ där och då vid skapelsen. Gud satte ihop två komponenter för att göra själen. Och det var stoft från jorden som han tog och han formade den. Och sen så blåste han livsande in i hennes näsa och så blev hon en levande själ. Så två komponenter förde han ihop. Man kan göra en matematisk ekvation av det här om man vill. Jag tycker om matte så därför gör jag det här. Så stoft plus livsande är lika med en själ, skulle man kunna säga. Precis som en låda här. Om ni ser den här lådan, den består av två komponenter. Den består av brädor och spikar. Och när jag sätter ihop brädorna och spikarna på ett visst sätt, då blir det en låda. Vad händer då när vi dör? Enligt predikaren så händer samma sak som vid skapelsen, fast motsatsen kan man säga. Det står att då stoftet återvänder till jorden sitt ursprung och livsanden återvänder till Gud som gav den. Lägg märke till här till att det är inte själen som återvänder till Gud utan det är livsanden. Det som Gud andades in i näsborrarna på Adam. Han tar tillbaka det igen och då återvänder stoftet till jorden. Och då kan vi undra, vart tar själen då vägen? Vad händer då med själen? Om du har stoft, eller om du har själen och så tar du bort livsanden, så har du bara stoft kvar. Men var tar själen vägen? Om vi tar illustrationen med lådan. Om jag tar lådan och sen så separerar den här lådan, jag tar en kofot och jag bänder loss det här, så lägger jag brädorna på ena sidan och så lägger jag spikarna på andra sidan. Var någonstans är lådan? Har den åkt vidare till någon annan dimension eller var har den tagit vägen? Ligger den bland spikarna? Ligger den bland brädorna? Sanningen är den att det finns ingen låda. För lådan är inte längre sammansatt. Om du tar ljuset med en lampa här. Du måste ha den fysiska delen först. Och det är alltså själva lampan, själva glödlampan. Och sen måste du ha ström i den här glödlampan för att det ska lysa. Men vad händer om du kopplar bort strömmen? Ja, Och vart tar ljuset vägen? Åker det in i sladden? Nej, det gör det inte. Utan strömmen åker in i sladden. Men faktum är att ljuset, det upphör när du inte har de här två ihop. Och så är det också i när det kommer till själen. Själen, människans själ, upphör att vara medveten i det här tillfället. Predikaren, kapitel 9, vers 5-6, säger så här. De som lever vet att de måste dö, men de döda vet hur mycket då? Ingenting, står det. De får ingen lön mer, till minnet av dem är glömt. Deras kärlek, deras hat, deras avund finns inte mer. Aldrig någonsin mer får de ta del i vad som sker under solen. Så de känner inte, eller hur? De tänker inte. De vet inte någonting. Faktum är att vers 10 säger, allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka. Och där finns ingen kunskap eller vishet. Så man kan inte tänka, man kan inte känna, man kan inte veta saker. När man är död så är man helt enkelt död. Det kanske låter konstigt att säga det, men det är faktiskt vad Bibeln lär. När man är död så är man död tills uppståndelsen kommer. När Jesus väcker upp dem igen. Man kan säga att man sover. Och det är det vad Gud säger. Vi ska titta på det lite mer. Martin Luther, han skrev en kommentar till predikaren. Som säger så här. Här har vi åter, han refererar just till den här versen som vi läste. Här har vi åter ett ställe som bevisar att de döda inte har någon känsla. Det finns, säger han, ingen plikt, ingen kunskap, ingen visdom där. Salomo anser att de döda sover och inte alls märker något. De döda ligger endast där och räknar varken dagar eller år, men när de uppväcks kommer det att förefalla dem som om de bara hade sovit ett ögonblick. Har ni någon gång varit otroligt trötta och ni har gått och lagt er på kvällen och ni har bara slutit ögonen och sen var det morgon? Ibland har det hänt för mig. Man tänkte, vad hände? Oj, är det redan dags att gå upp? Det var inte så att man låg där i 8 timmar och tänkte, vad tråkigt jag har det och när ska jag få gå upp? Utan man känner inget, man tänker inte på saker och ting. Man kanske har några drömmar, men så är det inte här. Det är som en drömlös sömn. Man sluter ögonen, nästa man vet om, det är att det är uppståndelsens morgon. Det var vad Martin Luther trodde. William Tyndale trodde samma sak. Han var den som översatte Bibeln till engelska. En reformator på 1500-talet. Jag bekänner öppet att jag inte är överbevisad om att de, alltså de döda, redan befinner sig i den härlighet som Kristus är i eller som Guds utvalda änglar åtnjuter. Det är inte heller någon trosartikel för mig. Om så var anser jag att förkunnelsen om köttets uppståndelse vore meningslös, säger han. Tänk efter, varför skulle det finnas en uppståndelse om människan redan är i himlen? Varför ska man komma ner igen och väckas upp och sen komma tillbaka? Det var det som William Tyndale opponerade sig mot. Han tyckte att det här kändes meningslöst. Tänk er, om ni kommer till himlen. Om ni skulle dö och komma till himlen. Det första ni skulle göra när ni träffade Jesus, vad var det? Jag i alla fall tror att en av de första sakerna vi skulle göra var att prisa honom och tacka honom, eller hur? Men Bibeln säger att de döda prisar inte Herren. Ingen som har farit ner i det tysta. Så hur kan det komma sig att de sitter där i himlen och de prisar inte Gud ända tills uppståndelsens dag? Jag tror inte att det är så som är fallet. Utan faktum är att de döda prisar inte Gud för att de känner inget, de vet inte någonting. De ligger där och sover dödens sömn fram tills uppståndelsens morgon. Martin Luther säger att vi ska sova tills han kommer och knackar på den lilla graven och säger, Dr. Martin, vakna! Då ska jag stå upp på ett ögonblick och vara lycklig med honom för alltid. Det var hans hopp. Martin Luther hade hoppet om uppståndelsen i sitt hjärta. Och det kan du och jag också ha. Jesus, han kallade döden för en sömn. Många gånger, faktum är Bibeln nämner över 70 gånger. Vi nämner den döden som en sömn. Vi läste en av dem i början, När han säger att de som har insomnat, vi pratar om det, eller hur? Vad betyder det? Det betyder att någon har dött. Då menar vi inte att de lever livet någon annanstans, utan de har somnat, de sover. Vila i frid, säger vi, över gravarna, eller hur? Över de döda. Och det är tanken, de vilar i frid fram tills uppståndelsens morgon. I Johannes evangeliet 11, vers 11-14 så står det så här. Sedan han hade sagt detta tillade han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom, herre, sover han så blir han frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Nu sa det Jesus helt öppet till dem, Lazarus är död. Så här ser vi att Jesus kallar döden för en sömn. Intressant den här berättelsen. Jesus, ni kanske känner till den. Jesus hade en god vän som hette Lazarus som dog. Och sedan så gick han för att uppväcka honom från de döda. Och han tänker, han gick in dit. Och alla människor samlas där kring. Graven, stenen rullas bort. Och Jesus ropar, Lazarus, kom ut! Och så kommer Lazarus ut. Och människorna, de frigör honom ifrån hans gravkläder och de prisar Gud. De tycker det här är så otroligt underbart. Vilken fantastisk händelse, vilket fantastiskt mirakel Jesus gjorde. Men om det nu är så att Lazarus redan var i himlen, vilket mirakel var det för honom? Tänk er, här går han på gatorna av guld. Han njuter av livets träd och dricker av livets vatten. Och han umgås med ängeln Gabriel och de pratar. Och sen plötsligt så sugs han ner in och han hamnar i den här graven. Med alla gravkläder runt sig. Och så får han leva i den här eländiga jorden igen. Ett litet tag till. Det vore inte speciellt vänligt av Jesus. I den bemärkelsen. Man tar bort poängen med Jesus otroliga makt på ett sätt. Om man menar att så här är fallet. Men om Lazarus ligger där och är död och varken räknar dagar eller år. Då är uppståndelsen någonting fantastiskt som Jesus gör. Men säger någon, står det inte i Bibeln, eller den här rövaren på korset, sa inte Jesus att han skulle komma till paradiset den dagen? Det står i Lukas kapitel 23, vers 42-43. Jesus sa det, eller förlåt, rövaren sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, amen, säger jag dig, idag skall du vara med mig i paradiset. Ganska tydlig text, eller hur? Okej. Så Jesus säger att rövaren skulle vara med honom samma dag i paradiset. Men vi får ett litet problem om vi drar den slutsatsen. Det största problemet är att Jesus själv var inte i paradiset den dagen. Han var i graven, sov i graven, uppstod och när han hade uppstått på söndag morgon så sa han till Maria i Johannes kapitel 20, vers 17. Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader till min Gud och er Gud. Så enligt Jesus eget vittnesbörd så hade han inte själv varit i paradiset den dagen. Så motsäger Bibeln sig själv? Jag tror inte det. Jag vill läsa kommentaren till Stora studiebibeln som till den här versen som säger så här. När Lukas skrev sitt evangelium använde man inga skiljetecken. Man införde skiljetecken i den grekiska texten först på 1200-1500-talet. Texten kan också översättas och Jesus sa det sannoliken säger jag dig idag, komma, du skall vara med mig i paradiset. Placeringen av skiljetecken i texten styr helt textens betydelse. Visste ni om det? De här kommatecknena, eller uppdelningen, är någonting som kom på 1200-1500-talet. Utav personer som inte var inspirerade utav Gud nödvändigtvis. Nu de flesta gångerna tror jag att de har rätt i uppdelningen utav det här. Men det kan också finnas utrymme för att de kan ha gjort vissa misstag. Och den här texten skulle lika gärna kunna säga, om vi placerar kommat på andra sidan idag. Sannoliken säger jag dig idag, du ska vara med mig i paradiset. Samma dag som han bekände Jesus så fick han försäkran om att han en dag skulle få vara med honom i paradiset. Då förstår vi den här texten. Då går den inte emot det som vi ser på andra delar av Bibeln. Klart och tydligt, eller? Faktum är, om vi tittar i Nya Testamentet så ser vi att de döda inte kommer till himlen direkt. Även de rättfärdiga. Petrus predikar på pingstdagen. Han säger, mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Och sen säger han att David har inte farit upp till himlen. Nu David, han var en man efter Guds eget hjärta. Om någon skulle komma till himlen så vore det väl han. Men här så säger han att även om han är död och begraven så befinner han sig inte i himlen. Nå, var är han i så fall? Ja, han ligger i graven i väntan på uppståndelsen. Otroligt logiskt. Bibeln, hela Bibeln förstår vi om vi har det här perspektivet. Faktum är att den tidiga kristna kyrkan trodde inte att människans själ kom till himlen direkt när de dog. Här är från 156 före Kristus. Och det är Justinius Martyren som skriver så här. Om du har fallit in med några som kallas kristna, men som inte erkänner detta, alltså om uppståndelsen, och vågar häda Abrahams, Isak och Jakobs Gud och säger att det inte finns någon uppståndelse från de döda, och att deras själar, när de dör, tas till himlen, tro inte att de är kristna, säger den här tidiga kyrkofadern. Så han menar att det här är inte en kristen lära. Det är en hednisk lära. Vi såg det tidigare, att det smög sig in på 400-talet genom Augustinus och andra filosofer som förenade den grekiska filosofin med den kristna filosofin. Vi ska prata mer om det lite senare. Men det är härifrån det kommer. Det här är professor Amos Phelps från Yale University på 1800-talet. Så hade han en predikan. Han är metodist förresten. Och han säger så här. Denna lära, alltså om medfödd odödlighet, kan spåras genom en korrupt kristendoms leriga kanaler, en förvrängd judendom och hednisk filosofi och en vidskeplig avgudadyrkan. Till den store bråkmakaren i Edens lustgård. Protestanterna lånade den från katolikerna, katolikerna från fariseerna, fariseerna från hedningarna och hedningarna från den gamle ormen som först predikade läran bland paradisets oanseliga trädgrenar, för en publik allt för villig att höra och lyssna till den nya och fascinerande teologin, ni skall visst inte dö. Här är det, mina vänner. På det här sättet så härstammar den här lögnen egentligen helt tillbaka till den första lögnen. Ni skall visst inte dö. Ni ska gå vidare till någon annan dimension. Men då kanske vi tänker, vad spelar det för roll då? Okej, vi vet att man sover när sen så man sover fram till uppståndelsen, men på vilket sätt påverkar det oss då? Varför är det viktigt att veta? Ibland är det ju någonting som vi bara säger till barn, bara för att trösta dem. Vi tycker att det är inte så viktigt vad som egentligen är sant. Vi kan bara säga att ja, men mamma eller mormor eller vem det nu än är i himlen. Jag tror att det finns ett hopp i uppståndelsen som vi kan säga till dessa personer. Vi kan säga att de sover. De ligger och vilar i sina gravar. Men Jesus kommer att väcka dem en dag. Det är hoppfullt. Det tycker jag i alla fall. Men det är viktigt att förstå sanningen om döden. Dels för att vi ska kunna ha ett hopp. Men också för att undvika bedrägeri. Gud var väldigt tydlig med att varna människor från att kommunicera med de döda. Det finns ett stort fenomen idag som man kan kalla för spiritism. Kommunikation med de döda är otroligt vanligt. Vi ser det på tv-program. Vi ser det överallt i tidningar och på många ställen runt omkring. Om hur människor söker kontakt med de döda. Och det finns mycket sånt. Även här i Vasa vet jag. Gud varnade starkt emot alla former av kommunikation med de döda. Hos dig, säger han i 5 Mosebok 18, får det inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud om för dig. Varför så starkt språk, Gud? Varför säger du att det här är vedervärdigheter och att det är avskyvärda saker att göra, att försöka kommunicera med de döda? Om de döda ändå är döda, vad spelar det för roll? Varför är det så farligt? Sanningen är den att det var till och med så att den som gjorde det skulle straffas med döden i Gamla testamentets tid. Det var så allvarligt. Och vi kan tycka det är lite hårt. Bara för man försöker någonting som ändå inte går. Men sanningen är den att det finns en annan makt som gör sig synlig i dessa sammanhang. Vi läser om berättelser när personer sökte kommunikation med de döda. Om Saul som försökte få kontakt med Samuel. Och det var en skepnad som liknade Samuel, som såg ut som Samuel, som talade som Samuel. Men den här skepnaden är enligt Bibeln, första krönikeboken 10:13, en ande. Det står: detta blev Sauls död därför att han hade övat otrohet mot Herren genom att han inte hade hållit Herrens ord, likaså därför att han hade frågat en ande och sökt svar hos en sådan. Det var en ond ande som visade sig som en död släkting, eller som Samuel i det här fallet. Och det kan han göra också för oss. När människor tillbad de döda så var det egentligen onda andar de tillbad. De avgudarna som de offrade till. Och det här är allvarligt. Det står i andra Korinthierbrevet att det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Satan är inte en ljusets ängel, men han kan låtsas vara en ljusets ängel. Därför kan han också låtsas vara andra saker. Han kan låtsas, han och hans agenter kan låtsas vara döda släktingar till oss. Och kan komma till oss genom på olika sätt för att försöka att bedra oss, för att försöka att lura oss till att tro att på deras egna lögner som de berättar. Det är, för tänk dig, om din mormor eller vem det nu än är kommer in i ditt, sitter på ditt sovrum en dag och berättar att jag har kommit tillbaka ifrån himlen med ett budskap till dig. Jag ska berätta för dig om hur saker och ting egentligen ligger till. Skulle du vara frestad då att tänka att säga nej, men jag vill hellre följa Bibeln? Om du verkligen tror att den här personen kommer ifrån Gud direkt, varför ska man läsa Bibeln då när man kan få direkt kommunikation med en person som har varit där? Det här är bedrägeriet. Och ofta så verkar de mycket vänliga i början, men sedan så blir det värre och värre längre fram. För att vinna förtroende så började det på det sättet. Jag kan berätta otroligt många berättelser för er om när sådana här saker har börjat hända. Onda andar som har gjort saker och ting i människors liv när de har öppnat upp sig för den här kanalen. Och det är ingenting, en man som blev utsatt för det här, han sa: det är ingenting jag skulle önska min värsta fiende ens. Det är en farlig mark att gå in på, och därför är det så viktigt att vi förstår att de döda är döda och de kan inte kommunicera med oss. Och då kan vi driva bort dessa villfarelser i Jesu namn. I 1 Timoteus 4:1 så står det att anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så det här med spiritism kommer i den sista tiden, de sista tiderna, att bli mer och mer påtagligt. Och det är, mina vänner, otroligt vanligt idag. Otroligt vanligt. Därför så är det här budskapet så relevant och så viktigt för oss idag. I Jesaja 8 så står det så här: när de säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, de som viskar och mumlar, så svara: ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda till råds för de levande? Vad är svaret på den? Nej, det ska vi inte. till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem. Här lyfter Jesaja upp den enda regeln för vår tro. Och det är ordet. Vittnesbördet, till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord så är de inte ifrån Gud. Speciellt inte när vi söker råd från de döda. De döda vet ingenting, de kan inte ge oss råd. Men det finns en annan makt som försöker att göra sig synlig här. Därför är det så viktigt att vi håller oss till skriften alena. Och vi kan säga att de döda vet ingenting. Ifall vi skulle möta det här eller ifall vi känner någon som får möta det här också. Jesus sa, detta är min fars vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Återigen tillbaka till det här med hopp bortom graven. Vi kan ha ett hopp om en uppståndelse om vi lägger våra liv i Jesus hand. Vi tror på honom. Då kan vi vara försäkrade om det här. Och vi behöver dessutom inte vara rädda för det här övernaturliga. Den här spiritismen. För Guds kraft är mäktigare än den. Och om du har Jesus i ditt liv så har du ingenting att frukta för dessa makter. Min fråga till dig är, har du den tillförsikten? Har du Jesus i ditt hjärta? Har du tagit emot honom? Har du bjudit in honom? Har du sagt att du vill stå på hans sida? Om du inte har gjort det, varför tvekar du? Vad är det som hindrar dig? Varför inte säga till honom att jag vill tro på dig, jag vill att du ska vara en del av mitt liv. Och jag vill lägga mitt liv i din hand. Då har du evigt liv. Jag ska låta den personen, säger Jesus, uppstå på den yttersta dagen. Och det är min bön att var och en utav oss här inne inte ska gå härifrån utan att ha bestämt sig för att jag vill faktiskt tillhöra Jesus. Är det någon här som skulle vilja säga, herre, det vill jag göra? Amen. Finns det fler? Amen. Ska vi be tillsammans? Himmelske Fader, du har hört att vi vill att du ska tillhöra oss. Vi vill tillhöra dig, Herre. Vi vill ha dig i våra hjärtan. Så att vi inte har någonting att frukta för framtiden. Herre, fyll oss med din ande. Och hjälp oss att inte frukta. För de makter, mörkets makter, som vi vet försöker att leda oss vilse. Jag tackar dig för att du hör vår bön. Vi ber i Jesu namn. Amen.